Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Health for Wealth avsnitt 5. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Jag heter Boel Stier och jag är förläggare, kommunikatör och utbildare i presentationsteknik.
Och idag är det bara du och jag, Boel,
ja,
som ska podda. Och det känns väldigt mysigt faktiskt, även om vi har haft fantastiska gäster. Men vi känner att vi har ett ämne som vi skulle vilja prata om idag.
Ja, förra gången pratade vi om hur man mäter hälsa. Och när vi har reflekterat lite i efterhand så har vi kommit fram till att vi är inte helt nöjda.
Nej, vi är inte helt nöjda. Vi är jättenöjda med Anders, absolut.
Ja.
Han gjorde sitt jobb och liksom stod för det han sa. Men vi fiskar ju efter det här konkreta och sådär. Och där kände vi väl att vi kanske inte nådde hela vägen fram. Med ämnet i alla fall.
Nej,
med Anders gjorde vi det. Men vi känner nog att vi behöver återkomma till hälsoekonomi. Med kanske en liten annan infallsvinkel.
Ja, all respekt åt honom. För att när vi bad honom vara konkreta och han ansåg att nej, det kunde man inte just i fallet. Så svarade ju han sanningsenligt.
Oh ja.
Istället för att försöka kränga in sin grej. Så att verkligen, all respekt. Men vi behöver ställa nya frågor. Som vi också sa i slutet av avsnittet.
Mm, absolut. Och som sagt, vi fick med mycket mer verktyg med de här 9 frisktalen och sådär. Så att, på så sätt så kändes det som att vi uttömde en del av ämnet och så. Men som sagt, det positiva är att vi känner att det finns så mycket mer att prata om inom det ämnet. Så vi lovar att vi kommer att återkomma till det. Och prata vidare om just att räkna på hälsa.
Mm, absolut. Men om man nu vill jobba med att stärka hälsan på sitt företag eller där man jobbar och skapa hållbara medarbetare, så kan det ju vara bra att ha en modell.
Mm. Speciellt.
Ja.
Ja, nej, jag tänkte just med de här föreskrifterna som vi kommer väl dra upp dem lite sådär. Känns som de dyker upp i varje avsnitt. Men de pratar ju om att man inte bara ska förebygga utan även främja. Och det blir lite som ett vitt papper för en del vad man ska börja med.
Ja, och de nya föreskrifterna, det är de nya reglerna från Arbetsmiljöverket. Ja, för många är det här att navigera i okänt land. Och vi vill ju också, antar jag alla, sluta släcka bränder.
Mm.
Och bara åtgärda det faktum att många är sjukskrivna. Och försöka förebygga. När man ska göra det här så, jag vet att du har jobbat, eller du jobbar mycket. Med ett begrepp som heter KASAM.
Mm.
Känsla av sammanhang. Och jag tyckte i alla fall att vi skulle prata om det här ett avsnitt. Mm. För det finns mycket att hämta där.
Jag tycker också det. Jag tycker att ibland så har KASAM sitt eget namn lite i fatet. Därför att KASAM, på engelska så heter det sense of coherence. Så att SOC. Så om man googlar på det så kanske det finns mycket mer på engelska. Men känsla av sammanhang, jag tycker att det låter lite mjukt och lite luddigt och lite flummigt och sådär. Men det är precis raka motsatsen om man använder det på rätt sätt. Och mycket handlar ju om det, att ta liksom teorier och begrepp och processer och konkretisera dem för det företag där man arbetar. Men KASAM står alltså för känsla av sammanhang, och det här är ett begrepp som myntats eller grundats av en professor i medicinsk sociologi som heter Aaron Antonovsky. Och han var verksam i Israel, och här så studerade han bland annat då hälsotillståndet hos kvinnor som överlevde förintelsen. För att det var en del av dem som mådde väldigt bra, det förvånade lite sådär, för de har ändå gått igenom något helt fruktansvärt. De var vid god hälsa. Och han försökte då utveckla en teori som försökte förklara hur kunde de vara vid god hälsa då, kontra de som inte klarade sig lika bra. Och han pratar om det som är salutogent, och det är det som främjar hälsa. Och dess motsats är ju då det som skapar sjukdom, vilket oftast är lite mer konkret vad det är. När sjukdom uppstår så är det ganska konkret vad det är och sådär. Och kanske också hur man botar det. Det är det hela vår liksom sjukvård handlar om. Men att främja hälsa, det blir ju otroligt individuellt. Och kanske lite mer abstrakt. Så han har faktiskt då skapat en modell som i alla fall ger oss liksom en teori och en modell att arbeta efter vad det är som faktiskt främjar hälsa. Och det är KASAM.
Mm. Och om man sammanfattar det så beskriver väl KASAM då vad vi människor behöver för att må bra på ett socialt och psykologiskt plan, till skillnad från att vi behöver mat, vi behöver sömn.
Ja, precis. Precis. Det handlar om det psykologiska. Och det handlar om tre delar. Jag brukar se det här som ett bord med tre ben. Ett bord kan ju inte ha två ben, kan ha fyra, men tre ben. Och vi reflekterar ju faktiskt det här i vår logga.
Mm.
Vi har faktiskt triangeln med. Och skulle jag göra en egen logga skulle jag definitivt ta triangeln med. För det är så otroligt fundamentalt i allt.
Du gillar trianglar.
Jag gillar trianglar, ja. Men då är toppen på triangeln, kan man säga. Det är meningsfullhet i livet. Och Aaron menar också då att... Antonovsky kanske vi ska kalla honom för. Jag är inte riktigt first name basis med honom. Meningsfullhet i livet. Och här såg man också att har man hög meningsfullhet så står man ut med mer saker såklart, för att man har en högre drivkraft. Så det är toppen på triangeln. Och sen har vi begriplighet. Och det är att man liksom förstår det som händer i ens värld. Både innanför sig själv och utanför. Här i ligger också en del att man ska kunna förutsäga lite vad som kommer hända, vilket ju kan göra en ganska lugn. Och här kan man ju bara tänka på hur världen känns för oss just nu, de flesta som läser nyheter och sådär, att jag begriper inte riktigt världen så. Men det kan stöttas upp av att man har hanterbarhet, som är tredje delen då. Och här betyder det att vi behöver ha resurser för att klara av de händelser som sker och både inom oss och i omgivningen.
Just det. De här hänger ju ihop också, så att de är ju inte separata delar. Alltså pallen behöver sina tre ben.
Ja, precis. Det går att det här bordet kan faktiskt stå på två ben ett tag, men det går aldrig under någon längre period, helt enkelt. Utan vi behöver känna meningsfullhet, vi behöver... ha begriplighet och vi behöver hanterbarhet. Och det här är liksom grunden i den här modellen då.
Men om man tänker så här, vi som pratar om hälsa på jobbet just, och hur vi mår när vi jobbar. Meningsfullhet, det är då som jag förstår det lite också att vara delaktig, att vara en del av det som händer runt omkring en, eller hur?
Ja, absolut. Om man ska koppla det här då till just hälsa och prestation på arbetsplatsen och om man säger lönsamhet och produktivitet och effektivitet, så är det ju här företagets organisationens varför som ju liksom ska trickla ner till varje individ som arbetar på företaget. Och det är ju väldigt individuellt vad som behövs för att känna meningsfullhet på jobbet. Men det här är ju företagets varför, vad är vår vision, varför finns vi, vad är vårt syfte med att driva det här, vad det nu är för organisation.
Och sen begripligheten. Jag tänker ju direkt på de här nya reglerna, Arbetsmiljöverket, vad vi behöver för att kunna må bra och prestera på jobbet. Ja, då behöver ju vi förstå vad det är vi är tänkta att göra, vilka förväntningar som finns på oss. Är det begripligheten?
Ja, kunna. Att förstå. Precis, förstå och kunna. Och kunna våra arbetsuppgifter. Men om man, precis, om man kopplar det till de här nya föreskrifterna, så har vi ju en paragraf där det handlar om chefers kunskap om att främja hälsa och att uppmärksamma ohälsa och förebygga.
Mm.
Och där blir ju då, KASAM kan ju vara ett verktyg, att vad är det som främjar hälsa? Ja, då kliver vi in i KASAM. Jo, det är att ha motivation, att kunna och att hantera.
Mm. Och hanterbarheten, där pratar vi om väldigt konkreta resurser för att möta kraven. För kraven finns väl i begripligheten då. Det här behöver jag göra. Det är kraven på mig, det är förväntningarna. Och för att hantera det, hanterbarheten som du säger, ja, då måste jag ha, ja, till exempel tid.
Ja, verktyg i vissa fall. Och det kan ju vara alltså en dator. Det kan vara en nyckel, det kan vara en skiftnyckel. Det kan vara en maskin, det kan vara en fungerande bil. Det kan ju vara, det beror helt på vilken typ av verksamhet man har. Men precis, det gäller att ha förutsättningen och verktygen.
Men kan vi inte leka fram några scenarier så att det här blir mer tydligt? Om man tänker sig att jag är en, vad ska vi säga, brevbärare.
Ja, precis. Då är ju ditt varför. Det är ju faktiskt att det kan ju vara otroligt viktig post som du delar ut. Så det kan man koppla upp sig på det, att man kanske ser att det är någon som har ritat i hjärtan och det är något jättegulligt brev, så känns det kanske extra roligt att leverera. Nej, men alltså, det finns ju en meningsfullhet, det är ju viktig post som levereras. Och det är väldigt viktigt att den kommer rätt.
Man kan säga att det är viktigt att posten fungerar, punkt, oavsett egentligen innehållet.
Ja,
i, räkningar och kärleksbrev.
Ja, och sen kan ju, det kan ju vara min motivation till att att jobba på det som posten, man ska säga. Men sen kan jag också ha en drivkraft av att jag sparar pengar till en resa, och det är viktigt för mig att göra ett bra jobb. Jag blir liksom, då kanske jag får liksom högre lön. Jag måste sköta mitt jobb. Så det kan vara viktigt för mig av liksom andra delar av, än att jag just delar ut post. Och mitt vad, det är ju att jag vet att jag ska dela ut post på de här adresserna. Jag ska hämta posten här, den här tiden. Jag vet när jag ska vara var, när jag måste vara klar. Och exakt vad jag ska göra. Och mina resurser, alltså hanterbarheten. Om jag har för lite tid och för mycket brevlådor att dela ut till, då har jag en resursbrist. Om jag har en dålig postcykel, så är det också en resursbrist. Om jag inte har liksom de här ergonomiska stöden som man ser många brevbärare till exempel har, så är det också en resursbrist. Jag kanske inte har med mig, de har bytt koder på en gata där jag ska gå in i trapphus. Jag vet precis vad jag ska göra, jag är jättemotiverad, men kommer inte in genom porten. Så det är väldigt liksom, ett bra exempel där med brevbäraren, tycker jag.
Och då ser vi också att de här hänger ihop, eller jag kan tänka mig det. För jag tänker att det här med varför, det kan ju förutom att spara pengar till semestern också vara, jag behöver betala hyran, jag är glad att jag har ett jobb, det kan vara så basic, eller hur? Men också det att om jag inte har den här drivkraften och meningen, så hur bra cyklar och ergonomiska stöd jag än har, så...
Ja, men det blir tråkigt efter ett tag. Jag tror att inom varje bransch kanske har sin typ av utmaning. Till exempel, man pratar till exempel om honungsfällan, som ofta drabbar väldigt drivna högutbildade typ, eller det behöver inte vara högutbildade, men liksom drivna människor. Ja, de här typ A-människorna som vi har pratat om tidigare. Man är jättemotiverad och man vet vad man ska göra, men man kör slut på kroppen, för kroppen är ju också en resurs. Hanterbarhet. Jag kan egentligen inte hantera den här arbetstempot som jag har. Så då springer springer bordet på två ben. Och det håller inte. Sen kan jag ha ett jobb där jag, jag tänker liksom de jobben jag hade liksom som extra jobb när jag var yngre. Jag hade nog inte någon större motivation till dem, förutom att jag fick pengar. Men tänk vilket mycket bättre jobb jag hade haft om jag till exempel jobbade extra i en affär. Och inte bara funderade på hur mycket pengar jag tjänade, men även kände att det är viktigt för mig, alltså jag har fått kommunicera till mig varför det är viktigt att jag är trevlig mot kunder och så vidare. Så att jag har en motivation även vad gäller det, då kommer jobbet bli roligare. Och jag tror ganska ofta att det här varför, motivationen, den kan också göra att vi ställer rätt frågor om vad det är vi ska göra. Och jag förstår bättre så här, jaha, ni vill att jag ska vara er bästa säljare eller sådär. Men vet ni vad, då behöver jag en bättre cykel, eller jag behöver en bättre telefon, eller jag behöver, ja, du förstår att man...
Om man ser det större sammanhanget och varför det är viktigt, då kanske det inte blir så noga om jag inte förstår allt. Jag måste kanske inte visa mig på stiva linan hela tiden. Kan det vara så att jag vågar ställa frågor då?
Ja, det kanske kan leda till det också, absolut. Men just att har man ett väldigt... Om man säger så här, vårt mål, vårt varför, det är det här. Fundera över vad du behöver för att leverera mot det här. Då blir det att du behöver, ja, jag kommer behöva lite mer tid. Och jag kommer nog behöva, du får förtydliga lite här vad det är jag ska göra. Lite så. Så att, nu gav vi ett konkret exempel där med bredband. Men jag tänker också någon till exempel nyanställd till exempel. Konsult någonstans som rycks med ut på ett uppdrag och av naturliga skäl får kanske ta sig an en ganska kanske ett basic arbetsuppgift av en ganska repetitiv art som man får sitta med en hel dag. Och man får ganska tydliga instruktioner på vad man ska göra, men just där blir ju också vad det är jag ska göra väldigt viktigt, för när jag är nyanställd så har jag ju inte hela bilden, så jag måste få veta exakt. Men om jag också får förklarat för mig så här, nu får du sitta och bocka av det här 100-sidiga Excel-bladet eller Excel-filen, det kanske inte känns speciellt roligt, men det är otroligt viktigt för oss att den här analysen blir bra gjord. Och så får man tillräckligt med tid. Då har man ju kanske fått hjälp med sitt Kasam just där för att klara av det.
Så om man får varför på plats så kan man känna stolthet och kanske till och med glädje även i uppgifter som känns tråkiga.
Eller precis. Lite, och det blir ju väldigt viktigt om det är någonting som ska pågå under längre tid. Som med att kopiera papper. Går du och kopiera papper 10 minuter så behöver inte du stå där och fundera om du har ditt Kasam på plats. Att liksom känner jag meningsfullhet. Men tänk om det är ditt jobb dag ut och dag in. Gissningsvis, förhoppningsvis, så kopierar du någonting väldigt viktigt. Och då kanske du behöver koppla upp dig på det ganska ofta. Så här, men gud, det här är ju skolböcker till barn. Eller det är någon viktig information om, jag vet inte vad det kan vara. Då behöver man kanske, ju om arbetsuppgiften i sig är lite tradig, kanske man behöver koppla upp sig på den här större bilden oftare för att känna motivation. För det är ju ändå så att om någon av de här delarna saknas, om jag inte vill, om jag inte kan och om jag inte kan klara av det, så kommer det ju leda till ohälsa. Och det är därför den här modellen är så bra, för att identifiera det hälsofrämjande på företaget. Vi behöver ha de här bitarna på plats. Sen om vi ritar upp en triangel som vi kallar för Kasam eller ej, det spelar ingen roll. Men har vi inte de här bitarna på plats, jag lovar att det är någonstans i de här hörnen som problem uppstår när vi får ohälsa.
Men ska vi ta ett exempel på någon mer komplex arbetsuppgift då? Ja, du var inne på någon konsult där, men vi kan tänka oss att konsulten ska lösa problem åt ett annat företag. Och det finns många parametrar att titta på, man har ju inte hela bilden klar för sig. Om vi tänker Kasam där, hur ser det ut då? Vad behöver man?
Jag skulle vilja säga att oftast inför liksom ett projekt för en kund, till exempel, så har man ju ett uppstartsmöte. Det kanske inte kallas uppstartsmöte, men det är kanske ett projekt man ska in i. För en projektledare då, och för alla medarbetare, så blir det ju jätteviktigt, för det kommer kanske bli tufft, det kanske blir många timmar, att veta varför gör vi det här? För har du ditt varför klart, så kan ju det också hjälpa dig när du stöter på klurigheter längs vägen. Men syftet var ju att vi skulle förbättra deras, vi ska göra någon lean-processanalys hos dem. Ja, men vänta nu, syftet är att det ska gå smidigare. Ja, då blir det lättare att leta, att jobba mot målet också. Och om alla vet vad de ska göra på uppdraget, alltså vårt kunna, vad, det hörnet, så tappar vi inte så mycket tid om folk liksom halvvägs in upptäcker att, men jag vet faktiskt inte vad det är jag ska göra här. Jag vet inte var det du som skulle göra det, eller var det jag? Alltså den tydligheten, kunna. Och sen hantera, okej, det här är budgeterat att ta 2 veckor. Vi tittar på det och ser att det kommer ta 3. Alltså då kanske inte vi får 3 veckor, men bara att jag vet att så här, det kommer bli jättetajt. Det kan ju också hjälpa oss att förstå. Att när det
ger en viss kontroll även att se problemen.
Ja, att se problemen, förstå var problemen ligger. Mm. Och identifiera att så här, vänta du, vi saknar kunskap. Eller vi saknar vårt varför. Är vi inte helt klara på vad syftet är med det här? Eller vi ser att så här, vi skulle behövt ha kanske 2 personer till. Eller vi behöver en snabbare dator, vi behöver ha en skrivare, vi behöver ha en scanner på det här uppdraget för vi ska in med massa grejer. Man identifierar antingen att allting är på plats, eller så upptäcker man att det här är inte på plats, till exempel någon del då, och då försöker man åtgärda det. Mm. Eller så inser man att så här, okej, det kommer kännas skittufft rent ut sagt i de här 2 veckorna för att jag har inser att vi har för lite tid. Mm. Men det ger också, som du säger, en kontrollfunktion. Jag vet att vi har för mycket att göra just nu. Mm. Jag vet precis vad det beror på. Jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Men jag vet i alla fall att borde springa på 2 ben nu. Så.
Så att vi får jobba övertid i 2 veckor men sen tar det slut. Någonting sånt kanske.
Ja, precis. Så får man,
det är också en slags hanterbarhet och begriplighet om det inte är för långa tidsperioder.
Nej, precis. Men att förstå vad det är som knasar. Mm. Personlig reflektion är att jag använder ofta den här lilla modellen, stora modellen, för mig själv när det blir tufft, oavsett vad det handlar om. Om det så är att jag tränar för ett lopp och undrar varför inte det riktigt går som det ska. Eller i jobbet och förstår att så här, jag är jättemotiverad, men det är ofta tiden så, som saknas. Okej, då förstår jag och får vara lite snällare mot mig själv, för jag har faktiskt inte hela mitt kasam på plats just nu.
Mm. Och nu slår det mig när du tog exemplet där med att springa ett lopp. För då kommer jag att tänka på så här fysiska kvaliteter. Att det är ju inte bara det psykiska och det sociala. Du behöver ju sömn, du behöver bra mat och sådär.
Mm.
Det är ju också hanterbarhet, eller hur?
Det är hanterbarhet. Det hamnar definitivt under hanterbarhetshörnet där i den här triangeln.
Men då backar jag lite från vad jag sa när vi inledde. För då sa jag att det här handlar om vad vi behöver på ett psykologiskt och socialt plan. Mm. Men det kan även innefatta alltså maten, att vi behöver någonstans att sova, att vi behöver trygghet.
Ja, alltså precis. Själva modellen är ju inte upphängd på det fysiska.
Nej.
Men under hanterbarhet så kan man säga så här, okej, jag är jättemotiverad att genomföra den här arbetsuppgiften, projektet, vad det nu kan vara. Jag vet precis vad jag ska göra, eller som i många fall, jag vet vart jag kan hämta informationen om jag stöter på patrull. Till exempel, man kan inte lagboken utan till, men man vet att någonstans under familjebalken så står ditten datten. Heter det familjebalken?
Ja, någon balk i alla fall.
Avslöjar att jag är sämst på juridik.
Låt oss inte fastna där.
Ja, där fastnar vi inte där. Men under hanterbarhetbiten så är det självklart så att okej, jag kommer utmana min hjärna kognitivt väldigt hårt under den här tiden jag jobbar med det här. Vad behöver jag ha? Jag måste sova mina 7-8 timmar. Jag måste få min fysiska aktivitet varje dag. Och dessutom så måste jag äta ganska bra och förmodligen lite kaffe också, tror jag.
Ja, och då kan man också ställa sig frågan, är det hanterbart för mig att rodda alla de här grejerna? Eller blir jag alldeles galen när jag tänker på det? Men det kanske är ett stickspår. Men du, den här triangeln, nu blev den ännu bättre för mig när jag förstod det, att där kan vi faktiskt inrymma allt. Eller hur?
Ja.
Men okej, nu har vi pratat om vad människan behöver i mer komplexa situationer och i så här väldigt konkreta, för oss i alla fall, arbetssituationer. Vi vet ju inte hur komplext en brevbärare har det, kommer på. Tillbaka till ämnet. Det jag tänkte på var att många som lyssnar här är chefer, har ansvar, är ledare av något slag. Och när jag då behöver leda och bistå människor på jobbet för att de ska ha sin kasam på plats, hur tänker jag då?
Ja, alltså jag skulle säga att först beror det på i vilket forum du liksom möter. Men man tänker på kanske det här utvecklingssamtalet man har, eller liksom bör ha, vad man nu kallar det för. Så är ju KASAM ett utmärkt verktyg. Alltså verkligen, för oftast det man sitter och diskuterar, det är ju så här, ja, men hur historia, hur har det varit och vad är dina mål, vad man säger, för nästa år eller vilken nu period man tittar på. Och så har ofta medarbetare, jag har ett mål om att uppnå det här. Okej, då kommer ju KASAM in.
Ja.
Varför har du det här målet, vad det nu kan vara? Vad behöver du kunna för att klara av att nå det här målet? Och hanterbarhet.
Mm.
Och där kommer man in på att man kanske som chef med de här nya föreskrifterna i ryggen okej, hur ska du främja din hälsa under den här liksom, perioden? Och då stöttar ju KASAM igen då, genom att man har viljan, man har kunskapen och sen hanterbarheten. Och där kommer vi in på att man kanske måste ta upp. Känner du att du har balans med arbete, fritid, att du hinner sova och äta och röra på dig? Jag tycker det är en ypperlig modell att använda just för utvecklingssamtal. Och även om man liksom möter någon i korridoren så kan man ju ganska smidigt smyga in två eller tre frågor som faktiskt berör det här. Så här, men hur mår du? Känner du dig? Är du liksom, är du motiverad? Är du kul? Liksom? Känner du att du har du de verktyg du behöver för att för liksom, hur går det? Har du det. Funkar din dator bra nu? Liksom, eller så där? Eller,
ja. Eller påminna om meningsfullheten. Ja, men vi ska ju eller så här, prata vad vi är på väg. Ja. För jag tänker, det kanske man ofta glömmer. Jag vet inte. Men jag tänker medarbetarsamtal, att det kanske är lätt att fastna i, ja, hur går det just nu? Och då är man ju väldigt mycket inne på hanterbarheten, va? Alltså hur gör jag utför uppgifter? Och så kan man säga, hur mår du? Meningsfullheten är ju de här drivkrafterna, varför gör vi det vi gör? Där borde man kunna hitta ganska många bra frågor.
Det, jag tror mycket det. Alltså, tänk när man är iväg på kickoff eller konferens och så pratar man om vart man är på väg och sen så pratar man inte om det på typ ett år. Och sen så samlas man och så, vad, hur gick det? Jag har alla sprang som yra höns åt olika håll. Alltså att absolut, att passa på med tillfällen liksom i vardagen. Att så här, hur går det mot vårt mål utan att det ska kännas som en piska utan snarare som en morot.
Nej, för en piska är ju aldrig meningsfull. Ja, okej, den kanske är effektiv att driva mig mot målet. Kortsiktigt. Men det, målet bor ju inte i mig då om jag piska.
Nej. Och alltså parentes, men mycket handlar ju om att företag och organisationer finns av en anledning. Det finns ett behov, annars skulle de inte finnas. Det handlar ju jättemycket om att låta det här trickla ner till varje individ. Vad är min del mot målet? Vad är min del mot företagets varför? Och vad är mitt personliga varför i det här? Så.
Och hur lirar företagets mål med mina mål? Och det där måste väl också vara viktigt då för chefen, ledaren att ta med sig.
Precis.
Ja. Jag tänker mycket på hur vi har idag och lite varför vi har den här podden. Det är inte så att vi har startat podden för att sjukskrivningarna har ökat i samhället. Alltså riktigt så är det inte, utan vi gillar hälsa. Och vi är nyfikna på hur skapar man hälsosamma förutsättningar. Arbetslivet är en plats och vi tycker att den är bra att prata om för att den påverkar allas våra liv.
Absolut.
Även om man inte har ett jobb så påverkar ju det också livet väldigt mycket. Jag tänker att just nu när vi spelar in det här så har vi nyligen hört utspel från regeringen som har lagt ett förslag att arbetsgivarna ska ta en större andel av kostnaden för långtidssjukskrivningar. Förslaget är att arbetsgivarna ska stå för 25% av sjukskrivningar som pågår över 90 dagar. Så det är intressant att följa det här, tycker jag. För vi har snackat om Arbetsmiljöverket och nya regler. De stöttar ju på många sätt, man ska säga, ett mjukt förhållningssätt. Det handlar om kunskap, vi måste lyssna på varandra, vi måste prata om hur vi bemöter varandra. Och vi är väl lite osäkra på hur eventuella sanktioner ska se ut. Alltså, det här är ganska mjukt. Vad är påföljderna? Ja, vi vet inte riktigt ännu, eller hur?
Nej, och bara som en avslutande kommentar om KASAM, det är ju just att om man famlar efter ett konkret verktyg för att hur sjutton främjar man hälsa när det är så individuellt, så är det just det som man kan använda det till. Därför att vi vet att har man KASAM på plats så har man hälsa på plats. Alltså det är man kan koka ner det till det. Så. Precis, men fortsätt.
Ja, men precis. Hur skulle vi kunna använda det, tänker jag, på ett samhällsplan? För nu, alltså, som jag ser det, när jag läser tidningar och följer debatten, det är lite grann som att skulden för ohälsotalen och kostnaderna som kommer med skulden, det är en het potatis som ingen vill hålla i.
Nej.
Förstås, för vi snackar ju så stora belopp så att man baxnar. Så regeringen slänger heta potatisen på arbetsgivarna som bollar den tillbaka till politikerna. Lite så skulle man ju kunna förenkla det.
Absolut.
Och okej, jag fattar det och ingen vet riktigt hur och så vidare. Men om man då backar till meningsfullheten, eller backar, om man tar KASAM-triangeln, meningsfullheten. Och nu får du hjälpa mig, Annie, för att jag famlar mig fram med den här modellen då. Men om vi lägger den på den här samhällssituationen. meningsfullheten i det här och drivkrafterna borde ju vara att okej, vi mår dåligt. Vi måste göra något åt det. Mm. Meningsfullheten är ju att försöka må bra, alla, så många som möjligt.
Och känna, alltså känna meningsfullhet. Ja. Alltså att vi ska känna meningsfullhet i att arbeta. Och alltså samhälle, det handlar om att göra saker tillsammans. Alltså ja. Så politiker som företagare. Alltså att vi alla känner, precis, delaktighet var du inne på början. Alltså vi känner meningsfullhet. Och en, att vi känner att jag vill bidra till, liksom, jag vill bidra till någonting. Och det är det man gör när man jobbar. Jag vill bidra.
Nu kan jag tänka mig, för jag har ändå en syn på människan som god grunden ofta. Ja. Jag tror att fast både politiker och arbetsgivare slänger den här potatisen mellan varandra, så vill nog väldigt många göra något åt det här. Att det kostar så mycket.
Mm.
Så viljan finns nog, men hur ser problemformuleringen ut? Där är man ju inte riktigt överens. Men okej, så det finns ju ett embryo till någon slags meningsfullhet där som vi kan dela.
Men när du säger att det kostar mycket, då är det är sjukskrivningarna vi pratar om som kostar mycket, och ohälsan. Ja.
Mm.
Och jag undrar egentligen att med någon sorts samhällelig bred reflektion, alltså så är det ju ofta att det som krävs för att må bra, och nu pratar jag inte om man har en utbrändhet eller man har alltså en sjukdom, utan nu pratar jag om just den här där många är, den här liksom stressen som vi känner på arbetet. Att få bort den, jag tror egentligen inte att just det behöver kosta så himla mycket, själva det, utan det handlar ju otroligt mycket om att förtydliga såna här saker som just KASAM.
Mm.
Alltså så. Men det kostar väldigt mycket just nu. Och det är klart att det kommer fortsätta kosta. Vi kan inte vända den här skutan på en månad. Så.
Nej.
Nej,
men precis. Det du är inne på är helt rätt. Vi behöver jobba förebyggande. För att även om vi måste betala för sjukskrivningar nu, så vill vi ju sänka de kostnaderna framöver.
Mm.
Och ett sätt från regeringen är då att säga till arbetsgivarna, det här får ni faktiskt ta ansvar för annars kommer det kosta er. Ja, det kan ju vara ett incitament.
Mm.
Men sen, jag menar, många säger att ja, men det kanske handlar om resurstilldelning.
Mm.
Vård, omsorg, skola, mer pengar, fler anställda.
Mm. Jaha,
ja, det skulle ju kunna lösa en del problem. Men då säger andra att ja, det kanske inte bara det, utan det kanske är strukturer. Jag tror att det var Vision som hade kommit fram till att 1 miljon människor nästan trivs inte på sina jobb, men flyttar inte på sig för att det finns en trögrörlighet i systemet. Jaha, och då kanske inte bara handlar om pengar.
Mm.
Eller personal.
Nej. Och nu svävar jag iväg i tanken här. Men jag tänker att hade man gjort den här undersökningen för typ precis efter kriget eller någonting. Jag vet inte.
Mm.
Hade vi fått, alltså man var nöjd med mindre. Förstår du? Vi är ju på liksom Maslows ibland. Ibland är vi på 50 behovstrappa. Och vi är liksom, jag ska förverkliga mig själv. Vi ställer högre krav på vår lycka. Och förr i tiden så hade man mat på bordet liksom och ett jobb att gå till. Så nådde det högre i nöjdhet.
Ja.
Hänger du med på vad jag tänker?
Ja, absolut.
Ja.
Och det här tycker jag är jätteintressant, för jag tror att det stämmer det du säger. Vi skulle ju kunna få, alltså vi kanske sticker ut hakan när vi säger det, för att alltid när man pratar om hur individen reflekterar så kan det bli som att man lägger skulden på individen för att han är sjuk eller mår dåligt.
Nej.
Men det är inte det, utan mer så här, ja men på ett samhällsplan.
Mm.
Varför är vi inte nöjda?
Nej, men för att, jag menar, du och jag och våra barn växer upp i det här samhället och absolut, man är en liksom egenbestämmande individ till en viss mån, men vi formas ju av vårt samhälle. Så om vårt samhälle talar om att du har alla möjligheter, åk till liksom Australien, Nya Zeeland, gör allt det här, du kan bli precis vad du vill. Ja, sky is the limit. Och då
fasen ta dig om du inte sträcker emot skyn.
Precis, precis. Så att det är så här, gud, jag måste göra någonting med mitt liv, men herregud, du har ett jobb. Alltså, så. Vi strävar efter så mycket mer, så jag tror att precis, det går inte att säga att vi kan lösa problemet på bara arbetsplatsen. Jag tänker ofta utifrån att arbetsplatsen skulle kunna få vara en fristad där man kommer in och tänker så här, alltså det är kaos, jag kan inte stå på händer och jag vet inte vilken diet jag ska följa, men på jobbet är det ganska bra för jag är en bra chef och jag känner meningsfullhet i mina arbetsuppgifter. Vi kan skapa en fristad på arbetsplatsen, men det behövs, vi ingår i ett samhälle.
Mm.
Så att är det stora problem i samhället, då är det på den stora skalan som det måste ske saker. Och sen, självklart på individnivå, men vi interagerar ju hela tiden med vårt samhälle.
Ja, men allt det hänger ihop, det är det. Man kan inte bara titta på individen och inte bara på ja, strukturen, organisationen, vi måste hjälpas åt. Och viet är ju det, att vi hjälps åt. Mm. För övrigt vill jag ju söka jobb hos dig när du säger sådär. Att arbetet ska vara en fristad där allt det här finns. Ja, jag kommer med en ansökan sen då. Nej, men jag skulle i alla fall, det är min drivkraft och min meningsfullhet där. Att tänk om man kunde hitta viet. Alltså istället för att slänga potatisen mellan varandra. Ja.
Hur hjälps vi åt?
Ja, hur kommer vi dit? Mm. För det är då man kan sluta släcka bränder. Och som jag läste någonstans apropå just Kassam, att inte bara rädda någon från att drunkna utan lära den simma.
Precis, precis, det är det vi behöver göra. Mm. Vi behöver lära folk att simma.
Mm. Lära oss varandra.
Lära varandra att simma. Mm. Mm. Och ibland vara varandras livboj. Liksom, för att det kommer alltid vara upp och ner. Outtömligt ämne.
Ja. Mm. Tack för att du ville förklara Kassam.
Det var så lite. Det går nog att ha väldigt mycket mer infallsvinklar på det. Men det här är så som jag använder det. Till exempel när jag föreläser och när jag tänker på jobbet.
Och jag kommer att ta med mig Kassam, känner jag, efter att ha pratat med dig här. Till mitt privata liv och mitt eget företag. Och jag tror att det kommer vara betyda något. Och hörni, ni som lyssnar, vi vill ju att ni ska vara med oss. Det är ju inte bara vi som babblar här. Mm. Berätta för oss vad ni tänker och tycker. Reagera. Ja, kommentera.
Gärna. Mm. Gärna om ni har använt spel bara nu då med Kassam. Om ni har använt det begreppet på jobbet eller på något annat sätt. Så får ni jättegärna dela det.
Mm. Om ni tycker bu, säg det också. Mm. Vi vill höra. Ja, vi är ju som vanligt tillbaka om 2 veckor.
Absolut.
Vi finns på nätet, på vår webbsida healthforwealth.se.
Finns på LinkedIn, samma där, Health for Wealth.
Och på Facebook.
Yes.
Och snälla, prenumerera på iTunes och recensera jättegärna. Ärliga recensioner, men vi vill att ni berättar.
Mm. Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen.
Mm. Tack. Tack
Annie. Så gott. Tack Boel.
Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.